Då hälsar vi välkommen till Radio Maranata och vårat magasin där vi samtalar över olika bibliska ämnen. Och vi som samtalar samlade via internet via Hans Lindlöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Och vi har talat om Maranata-budskapet, om grundläggande tingen i den kristna tron har vi talat om i flera program. Och det är en del av de här sakerna där vi står mitt i den kristna fåran, om man ska säga så, där vi delar syn med de allra flesta kristna. Och så finns det annat som är mer kontroversiellt. Maranata kom ifrån en, ska vi säga, en pingstbakgrund och det bär med sig sin särprägel och har rötter i anabaptismen och många andra influenser. Och det sätter sin prägel på det församlingen står för och förkunnar. Och förhoppningsvis, det vi tror och hoppas det är att det här som vi förkunnar har sin grund i det som Bibeln talar om. Och det vi ska tala om idag är ännu en sån här av de sakerna där det finns en hel del kontroverser inom den kristna världen också. Det är frågan om den kristna tron och politiken, partipolitiken, samhällspolitiken, kalla det vad du vill. Och jag ska bara nämna i inledningen här någonting som hände mig då jag tror jag gick i 8:e klass. Så jag var väl i de nedre tonåren där någonstans. Och jag tyckte väldigt mycket om att läsa gamla tidningsklipp. Jag tyckte om att läsa historia och församlingens historia, så att jag försökte sätta mig in i församlingens historia. Och bland annat så hade vi ett klipparkiv för församlingen. Och där satt jag och läste gamla tidningsartiklar från 60, 70, 80, ja, fram till 90-talet. Och det här skedde väl någon gång på 90-talet. Och så la jag märke till en rubrik, jag tror det var någon gång i mitten på 70-talet, där det stod om hemundervisningen. Och jag gick ju i hemundervisning, så det var ju lite intressant då. Hade ju hemundervisning och så läste jag den här artikeln. Och om det var i rubriken eller i inledningen av den här artikeln där det stod att i Arne Imsens hemundervisning så får barnen lära sig att hata homosexuella och fackföreningsrörelsen. Stod det där. Och jag blev lite överraskad för jag hade gått då 8 år i hemundervisningen utan att få lära mig att hata varken det ena eller det andra. Jag visste ju vad facket var för någonting, fackföreningsrörelsen, men jag hade inte hört oss tala om det så mycket i skolan. Men det blev ett intressant samtal sen med min när vi började skolan den dagen, för jag hade många frågor om fackföreningsrörelsen. Kristendom och politik, då, vilket fackföreningsrörelsen då är en del av det, de kommer ju ofta in på varandra, de berör varandra. Och i Sverige så, precis som i Norge, så har vi ju ett parti som bär det kristna namnet, Kristdemokraterna. Och så måste vi ju fråga oss själva, var går gränsen någonstans och vad är sammanhanget mellan kristendom och politik och vad är riskerna när församlingen blir för politisk? Och det ska vi tala om idag. Och jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig, Berno, vad du tänker om förhållandet mellan kristendom och politik. Är kristendomen en del av det politiska systemet?
Både ja och nej. På ett sätt så är ju kristendomen ett budskap som handlar om ett annat rike. Ett rike som Bibeln säger då inte är av den här världen. Och att vi är Guds rikes medborgare. Och att det är där vi bör lägga ner vår kraft, vår tid, vårt engagemang. Men samtidigt lever vi i den här världen och vi lever i samhällen som styrs på olika sätt. På Bibelns tid levde man under det romerska imperiet som verkligen inte var någon demokrati. Så det finns alltså många olika statsskick. Men mitt i det här så menar jag att församlingen är inte politisk på ett sätt, utan den driver en agenda vare sig man lever under en diktatur eller ett demokratiskt samhälle eller ja, vilket samhälle som helst, så har församlingen en identitet som inte kan fångas in i det politiska. Jag kan börja så lite kort.
Ja, men det var bra inledande tankar här. Har du någonting att fylla i här, Hans, om kristendomen som kristen, eller den kristna församlingens förhållande till det politiska systemet?
Är inte det en fråga om just förhållandet mellan församlingen och världen, som ju vi får klara besked om i Jesu undervisning, att jag ska säga klara besked, det är faktiskt inte så enkelt förhållande, därför att världen är dels den utmaning som vi möter i missionsbefallningen, va? Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Och då vet vi, då ska vi vara försiktiga och inte göra några skillnader så där som kan resa hinder för evangelium. Men Jesus säger också, som han säger i Johannes evangeliet, läser här från 15 kapitlets 18 vers. Till lärjungarna säger han: om världen hatar er, så betänk att hon har hatat mig förr än er. Vore ni av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde. Men eftersom ni inte är av världen, utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen er. Här drar ju Jesus upp skarpa gränser då. Och det handlar om en helt annan, alltså ett helt annat ursprung som vi får genom den nya födelsen. Och det gör alltså att vi blir obekväma i världen. Världen blir obekväm för oss att samarbeta, till exempelvis under politiska former. Det kan ju också sättvis vara en utmaning, men det kanske också kan vara främmande på många sätt för en kristen. Vi har ju exempelvis inte framförallt uppmanats att rösta på människor och ta vår, som det heter med Bibelns ord, förlita oss på människor, utan att vi är uppmanade att bedja. Och då är ju faktiskt frågan om att vi kan ju också bedja för politikerna, vi kan bedja för de som har makten. Ja, det är mycket med det här, men jag bara antyder lite saker här kanske som kan få tillfälle att utveckla vidare.
Ja, jag tänker att politik handlar ju i sin mest grundläggande form om att hjälpa och styra ett samhälle, att skapa former som människor kan leva under tillsammans och hantera de formerna sen. Så på det sättet så är ju politik i sig själv är ju på ett sätt ett neutralt begrepp. Det måste finnas någon slags styrning av ett samhälle. Det måste finnas någon som sitter med makten, och antingen lokalt eller regionalt eller nationellt, hur man nu vill lösa det. Men det måste finnas någon sån lösning, om det är familjen eller om det är ordföraren i staden, om det är stamhövdingen, om det är en diktator eller en statsminister eller en kung. Som nämndes här, så finns det olika styresätt. Men jag tänker på det styresätt som vi har, alltså den aktuella situationen som finns i världen och som också har varit dominerande på så många sätt, och som i biblisk retorik kallas ju ofta för vilddjuret. Det beskrivs på olika sätt som att det ligger andliga makter bakom det, och i konflikten med den, om det tar sig uttryck genom politiken eller genom de ekonomiska ledarna eller de som leder opinionen eller vad det kan handla om, så säger ändå Nya Testamentet när apostlarna gick ut och förkunnade evangeliet, så står det att man tog dem till fånga vid ett tillfälle och sa: här kommer de som vänder upp och ner på hela världen. Här kommer de som vänder upp och ner på hela världen, på hela kosmos, alltså ordningen. De tar den ordning som finns och så vänder de upp och ner på den. Och det kan ju låta anarkistiskt eller det kan låta revolutionärt. Och på ett sätt så är det ju revolutionärt, men på ett annat sätt så det Jesus förkunnade och det som den kristna tron baseras på, det är ju en strid som inte är på den här världens sätt. Alltså så många gånger som apostlarna, framförallt Paulus, talar om liksom det här med att strida som en stridsman, så handlar det om att älska människor, att uppoffra sig för människor. Han tar alltså den här världens begrepp och så vrider han på dem. Så förkunnelsen som vänder upp och ner på världen, som verkligen skapar en verklig förändring, den jobbar inte med politiska vapen. Och nu säger jag inte att de politiska vapnen nödvändigtvis är militära, men de är ju det också. Och oavsett vad de är, så menar jag att Bibeln visar oss på ett annat sätt. Men vi kanske ska säga någonting om just det här. Jag nämnde om Jesu förkunnelse och det har nämnts redan. Men vi har ju i Bibeln, vi har profeterna i Gamla Testamentet. Vi har tillbaka till Mose, vi har profeterna, vi har kungar och vi har också sådana som var politiskt engagerade på olika sätt under den världens, under den tiden. Och så har vi då Jesus själv och vi har apostlarna. Vad gör ni för tankar? Jag får fråga dig här först, Berno. Vad gör du för tankar runt profeternas, Jesu och apostlarnas involvering i den politiska sfären?
Mm. Om vi håller oss till Nya Testamentet först då. Där har vi ju Jesus, hans undervisning. Vi har apostlarna, deras undervisning. De är tydliga med att ha tagit avstånd från den här världen. Alltså man skiljer på vad som är världen och vad som är Guds rike. Och det här förkunnar man frimodigt. Samtidigt, som vi har sagt här, så lever man i världen och man ska fungera, man ska hitta former. När jag läser Paulus brev exempelvis och apostlagärningarna, de levde ju under det romerska imperiet. Och det imperiet ställde ju sina krav på medborgarna. Det jag tänker på här, det är att jag tänker apostlarna, de levde med ett budskap som inte var av den här världen, men de levde i världen. Men när man läser Nya Testamentet så är inte kampen och problemen som de lyfter fram det inomvärldsliga. De lyfter inte fram hur ska vi nu göra för att förbättra villkoren, förbättra romarriket, förbättra vår situation som kristna här. Utan det man hela tiden talar om, det är det som är det primära, nämligen att vara ett Jesu Kristi vittne i tiden. Och det tog hela deras engagemang. Så att man kan säga att det fanns inget utrymme mer för partipolitiken eller engagera sig, lägga sin röst och sitt engagemang för att förändra samhället på det sättet. Man levde under svåra tider, man levde under lättare tider, men hela tiden var det ett fokus. Vi har ett uppdrag att uppfylla. Och det tog deras engagemang, det tog deras tid och kraft. Ja, men sen har vi har ju jag tänker på, vi talar om profeterna här, Daniel exempelvis. Man kan ju läsa om honom att han var väldigt engagerad i konung Nebukadnessars tjänst, och han överlevde honom och fler konungar och hade en position där i samhället. Men man ska också komma ihåg då att han var ju en fånge ditförd från Juda och blev placerad där. Och när man läser om honom så bodde Guds andar, Guds visdom i honom. Och han var väldigt speciell, och han tummade aldrig på Guds ord. Han tummade aldrig på sin gudsfruktan. Och på ett sätt som man ser som oftast när man vill kristna värderingar eller politiska insatser i samhället. Det förlorar väldigt snabbt sin udd och sin profil. Men det här, när det gäller Daniel, då han var ju en gudsman, och det visade han även under dödshot, så att säga. Han blev slängd ner i lejongropen exempelvis för att han ville vara Gud trogen i allt. Ja. Mm.
Ja, vad gör du dig för tankar om det här, Hans, med profeterna och de här bibliska karaktärerna, Jesus framför allt, och deras förhållande till sin tids politik och vad det kan betyda för oss?
Då kan vi ju till exempelvis tänka på profeten Elia. Om man kan tala om tillvägagångssätt, eller jag vet inte, men han gick ju tillväga på ett helt annat sätt än Daniel. Daniel hade ju inte heller något val. Han var ju en fånge. Och han tog vara på det utrymme han hade. Men Elia levde ju väldigt avskild. Och han gjorde egentligen bara vissa inbrytningar, va? Så för det mesta höll han ju sig undan. Men de inbrytningar han gjorde, de var ju faktiskt riktade rakt till konungen i Israel. Det var ju honom som han talade till och förutsa att det skulle bli en torka. Det skulle inte falla någon regn i Israel under 3 år och 6 månader. Ett väldigt allvarligt profetiskt, också en profetisk, kan man säga, tidperiod. Och det där var ju det var ju verkligen mycket, ska vi säga, effektivt. Även om konung Ahab totalt misstolkade allt sammans. Därför att budskapet bars ju fram. Därför att den rådande makten i Israel, som bestod av konung Ahab och drottning Jezabel, eller Isabel, som hade introducerat Baalsdyrkan i Israel, och konungen hade bara låtit det ske. Det var mot dem budskapet framförallt var riktade. Och när Elias söker Gud i ensamheten, som han gör, och beder, så är ju hans bön den: Herre, de har, vadå, rivit ner dina altaren. De har övergivit ditt förbund. Jag har dräpt dina profeter med svärd. Endast jag är kvar, och det står efter mitt liv. Här har vi ju verkligen, om vi säger, en stor förebild när det gäller både frimodighet och även andlighet. Att gå in i bönens tjänst på det viset. Att förstå att avskilja sig, att förstå att vaka, att förstå att bida sin tid. Det är mycket inspirerande att läsa om profeten Elia. Men så får vi inte glömma att Elia gick också tillväga på ett sätt som Jesus inte accepterade, att hans lärjungar skulle ta upp det, så att säga, mönstret. Jag tänker då på att det faktiskt att han bad och nedkallade eld från himlen. För Jesus, för lärjungarna ville ju gärna göra detsamma. När Jesus och de blev avvisade i Samaria, men Jesus tillrättavisade dem. Alltså, han sa, människosonen har inte kommit för att fördärva själar, utan för att frälsa dem. Ja, men jag tänker det är intressant att se också det, tänka lite på den, så att säga, gestalten, Elia i det här sammanhanget. Han var ju verkligen avskild, han var inte insyltad, men han var inte passiv. Han var väldigt aktiv och han riktade, så att säga, sina angrepp, om vi kallar det så, mot själva maktens centrum, konungen i Israel.
Mm. Intressant. Jag tänker också på det som Jesus säger, som han säger i Johannes evangelium, en välkänd vers. Han säger, min frid ger jag er, inte ge er en sån frid som världen ger. Var inte förskräckta. Fritt från minnet här. Och för oss som läser det här idag så kan vi, jo, för all del, jag ger inte en frid som världen ger. Så det är en kontrast mellan friden som världen ger och friden som Jesus ger. Men samtidigt så, alltså alla som läste det här visste att kejsarens påstående, kejsarens vad ska man säga, krav på makt kom ifrån det här att jag ger er frid, jag ger er fred. Pax Romanum, det var liksom den freden som rådde inom romarriket, med en stark hand, med en mäktig hand och stor kraft, så styrde kejsaren som enväldig härskare med då många, många undersåtar. Och han var en, och så sa han att jag är garanten för att ni ska ha fred. Och Jesus nämner det som kanske ingen nästan vågar nämna, nämligen att den freden, den bygger på någonting som är så grundläggande fel. Och därför säger han, min fred eller frid ger jag er, inte en sådan fred som världen ger. Så, Jesus talar mot makten, han erbjuder någonting annat, och då skulle man tänka sig att ja, då insätter vi honom som kung, och på en nivå så är det sant, men Jesus sökte aldrig politisk makt. Även när han blev erbjuden den så var inte det hans väg framåt. Och när man går igenom alla breverna som du sa, Berno, det nämns inte en politisk situation nästan. Det ligger där i bakgrunden och murrar, men det är ingen politiker som nämns i Paulus brev, i Hebreerbrevet. Inte ens i Uppenbarelseboken som så klart naturligtvis talar om det politiska systemet, så görs det ändå på en så generell nivå att han nämner inte vem det är som sitter vid makten, med mindre man då tänker sig att det här 666 står för kejsar Nero, men det är antagligen ändå en slags symbolisk framställning. Lukas evangelium nämner ju, det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas, och detta skedde då Quirinius var landshövding i Syrien och så vidare, Herodes var kung. Men de här personerna, kejsar Augustus, Quirinius, Herodes, alla de får liksom bara teckna en slags bakgrund för det som är det viktiga i historien. Det som är det stora, det som verkligen ska träda fram. Och sen när Jesus trädde fram och började arbeta så nämns det också, det här skedde då, den var kejsare och den var överste präst och den var... Men sen så fokuseras det på Johannes ute i öknen. På den tid då överste prästen Hannas och Kaifas, då de var överste präster som var en politisk härva av en annan värld, då talade Gud till Johannes döparen ute i öknen. Det säger någonting om Guds prioriteringslista. Och Jesus talar ju också mycket om hur man ska vara som ledare och visar att det är genom att böja sig djupast. Och det är ju ingenting i teorin som förhindrar en politiker att leda så som Jesus tänkte att man skulle leda. Men församlingen har ändå fått det som är, det som Hans nämnde här, en verklig profetisk tjänst. En Elia-tjänst, även om vi inte kallar ner eld från himmelen, så är det ändå en, det här att tala sanning till makten är församlingens stora uppdrag, upplever jag verkligen. Så jag tycker att när man ser på profeterna, apostlarna och Jesu liv, så ger det ett väldigt viktigt perspektiv på det, ja, det politiska livet. Men vad ska vi säga, finns det några faror med det här att vi har talat en del om det med farorna att blanda ihop kristendom och politik, men jag tänker på, kan man inte hålla sin väg ren, kan man inte vara en ren och god politiker som gör gott för människor, kan man inte ge sig in i den här världen med goda intentioner? Vad säger du, Berno, om farorna med att blanda ihop kristendomen och politiken?
Man kan säkert göra det, men återigen, alltså det finns någonting som överväger hela den kristnes liv, den kristnes uppdrag här i tiden. Och jag skulle vilja citera något som Levi Petrus sa. Det var väldigt länge sedan, det var 1931. Han försvarade sig då inför kyrkligheten för att de anklagade pingströrelsen för att den inte ville syssla med politik. Han sa så här då att vi tror att om människor blir frälsta, detta utövar ett så gott inflytande över samhället att vi lika mycket som någon annan, ja kanske mer, är med i förbättrandet av samhället. Det är en politik som ligger på vårt hjärta. Det är himmelrikets politik. Vi tror på det rike som ska komma. Här är vi gäster och främlingar som alla våra fäder. Guds ord visar att när Guds församling varit i en rätt ställning har den väntat Jesu tillkommelse. Och det här sades då i början på 30-talet. Men sen vet vi att Petrus ändrade inställning. Pingströrelsen växte ju, blev en maktfaktor i samhället. Man blev många helt enkelt. Och man bildade en lobbygrupp som hette Kristet samhällsansvar. Och syftet då var ju att locka fram kristna kandidater på redan etablerade partiers valsedlar i de allmänna valen då. Men det här inflytandet uteblev. Det blev inte det man hade hoppats på, och det skapade en frustration, och det ledde i sin tur fram då till bildandet utav ett så kallat kristet parti, Kristen Demokratisk Samling. Det var 1964. Och ett citat till här. När man bildade KDS, då hade man ett syfte. Och det var det här, vaka över kristliga värderingar i samhället. En av partiets profilfrågor, det värnade om de ofödda barnens rätt till liv. Frågan är nu då, hur gick det? Hur har utvecklingen gått sedan dess? Hur har våra kristna riksdagsmän och partier åstadkommit det här inflytandet som man önskade ursprungligen? Jag tycker att man ser här ett tydligt exempel på att politiken, att arbeta som KDS då, det gynnar verkligen inte evangelium. Utan snarare har det tagit udden av evangeliet. Och vi ser hur de som arbetar inom partiet idag, som har ändrat namn, som har totalt avkristnat, som har övergett de grundläggande frågorna man var så angelägen om. Idag är man ett parti bland alla andra, men man värnar inte om alltså de kristna grunderna och värderingarna. Så det är verkligen en fara om man vill stå upp för Guds ord och leva för Guds ord och vara evangeliserande. Om man vill vinna människor för Gud. Jag tror inte att man gör det genom politiken eller partipolitiken.
Ja, du har säkert en del tankar också, Hans, runt KD, den utvecklingen där. Men vad tänker du om vilka faror det för med sig, den här partipolitiska engagemanget?
Nu har vi ju tagit ett rejält hopp fram i tiden. Vi var i Gamla testamentet och vi tänkte på profeterna som trädde fram inför konungarna. Konungar finns ju fortfarande, men samhällena har ju förändrats väldigt. Vi har ju parlamentarismen. Vad betyder det för något? Parlament. Det bygger på ett franskt ord. Parler, att tala. Och det talas. I Bibeln står det däremot i Ordspråksbokens 10:e kapitel, tror jag i 19:e versen, att där många ord är, där blir överträdelsen inte borta. Många ord kan liksom framstå som upplysande, men kan också vara ett sätt att kamouflera överträdelsen på. Då tänker jag på Gustav Vasa. Det var ju på den tiden vi hade en enväldig konung. Och det kan man ju verkligen diskutera. Men han sa någonting som var ganska tänkvärt. Han sa så här: bättre, sa han, är att en gång säga och därvid bliva, än tusen gånger tala. Och det är ju faktiskt lite frågan om då vilket slags styrelsesätt som är det bästa. Om en konung är gudfruktig och verkligen vinnlägger som det som är rätt, så är det ju betydligt enklare att bara, om det finns ett maktcentrum, en konung som faktiskt är vettig. Och om man liksom vill att allting ska gå i rätt riktning, uppmuntra då den konungen och hans gudsfruktan. Och läsa Bibeln för honom. Det fanns ju en som läste Bibeln för Gustav Vasa. Det var ju Olaus Petri, men han var ju framförallt angelägen om att kungen skulle sluta svära så förfärligt. Ja, det är lite politisk historia då. I vårt land Sverige. Men när vi kommer till alltså tiderna av revolution, då finns det också olika slags revolutioner. Och vårt samhälle, kan man ju säga, har ju utvecklats mot bakgrund av den franska revolutionen, men inte bara den, utan också av den engelska. Den engelska kallas ju för den ärorika revolutionen. Den franska blev betydligt blodigare. Och jag vet inte om det inte fanns verkligen goda kristna brittiska politiker som man har hört talas om, va? Som var gudfruktiga och som verkligen höll Guds ord i ära. Det är mycket med det här, va? Det är mycket med det här. Men jag det just det här, alltså att lägga sig i den politiska debatten och engagera sig i de många orden som kan tyckas ganska utsiktslös ibland. Men vi som kristna, som sagt, tror jag framförallt kallade att bedja.
Jag tänker att det finns ju saker och ting som är grundläggande farligt med politisk makt överhuvudtaget, och det tror jag de flesta kan identifiera. Maktfullkomlighet och att man blir främmande gjord från vanligt folk, för att säga det så. Det finns massor av makt korrumperar, säger man, och så vidare. Men om man ska se det här från ett grundläggande kristet perspektiv, så handlar det också om det, att det som är människans grundläggande problem, nämligen synden, det kan vi inte rösta bort. Vi kan inte gå till valurnorna och få bort den syndiga naturen. Det finns ett läkemedel mot den, och det är Jesu Kristi död och uppståndelse och tron på honom som frälsare, att kasta sig i frälsarens armar. Och det går liksom utanför. Jag säger inte att det är åtskilt ifrån. Jag säger inte att det inte är förbundet med den här politiska världen. För det är det. Det påverkar, det förändrar ett samhälle i grunden. Om man vänder upp och ner på hela världen, så kommer det ha sin påverkan. Men den jobbar inte på samma nivå. Och jag tycker att församlingen, det finns en fara när församlingen blir dragen ner på den nivån. Precis som du nämnde här, Bern, om KDS, KD och det den utvecklingen som har skett där, och den ser säkert olika ut i olika länder, men det finns en liknande historia i Norge med Kristdemokraterna som har gått ungefär den samma vägen. Och jag tror att det där är ett fenomen, därför att när man ska ha rösterna från folket, så måste man bli populistisk, och evangelium har aldrig varit populistiskt, har aldrig sökt människornas röster, utan har sökt efter människornas hjärtan. Men å andra sidan så kan man ju vända på steken då och säga att ja, men okej, ska vi gå och gömma oss någonstans och inte delta? Ska vi inte göra vår röst hörd? Ska vi dra oss tillbaka? Vi har en röst, vi kan lägga den på någonting. Vi har en möjlighet att påverka. Om nu kristna är en stor minoritet i samhället, borde inte deras röst bli hörd? Och det där kan man ju diskutera, men det kanske finns en risk med att man blir för isolerad, att man avskärmar sig ifrån samhället. Vad tänker du om det, Berno?
Ja, det finns risker, men det där har ofta med också personligheter, hur man är och så vidare. En del är väldigt öppna och har lätt att umgås med alla, så att säga. Andra är mer tillstängda. Men när det gäller att politiken och det här, och jag tänker på församlingen. På ett sätt så bör församlingen vara ett annorlunda folk än det man möter i samhället. För att församlingen representerar nämligen det som är det enda hoppet för människan. Och det är där vårt fokus måste få ligga. Och då hamnar vi utanför på ett sätt. För att när vi säger att Jesus är enda vägen till frälsning, det är bara han som kan ge frid, då på ett sätt målar vi in oss i ett hörn. Men på ett annat sätt så är det det som kan förvandla inte bara människor då, men faktiskt ett land också. Jag skulle vilja påminna om lite om Sveriges historia. För att Sverige var ju en gång ett urfattigt, försupet land. Spriten flödade, man drack alltså så mycket sprit i Sverige, och allting bara raserades. Och mycket, mycket berodde på att krigen hade kostat så oerhört mycket. Det var alltså ett av Europas fattigaste länder. Men att Sverige då lyftes från att ha varit försupet, det beror till stor del på att evangelium presenterades och det levdes på ett sunt och naturligt sätt. Och det var en genomgripande folkväckelse. Och det ledde till att pubbar fick stängas och många som levt förslavade under spriten och dess förbannelse, de blev förvandlade. Trasiga familjer återfick ett sant människovärde. Alltså, det var samhällsomvälvande. Och det här kan alla läsa historiskt och se att det var väckelserna som låg till grund för nykterhetsrörelsen och för att folket sen kunde resa sig från den misär man levde i. Men sen samhället, när man kom på fötter, vad hände? Jo, man vände det mot evangelium. Man vände det mot den här kraften som finns då och det här engagemanget som så många hängett sig åt att presentera evangelium. Men det har samma kraft idag som det hade då folkväckelsen drabbade vårt land. Det ska vi komma ihåg. Och jag tror att det evangelium kan förvandla människor. Evangelium kan förvandla omständigheten. Det kan resa upp samhällen. Och jag tror att i vår tid där vi ser så mycket raserat, så mycket splittrat, så mycket ångest man möter, kanske speciellt hos den unga generationen, hopplösheten inför klimatet, inför krigen, inför hoten, det är så mycket som skapar denna oro. Här kan evangelium förvandla människor, och det är också en stor politisk insats faktiskt. Men himmelrikets politik. Amen.
Mm. Amen. Ja, vad tänker du, Hans, om de här... alltså, borde de kristna isolera sig från det politiska systemet? Eller borde vi gå och rösta? Borde det vara fler kristna politiker? Vilken roll har församlingen i den här situationen?
Men det är, jag tycker det är viktigt det här Berno påminna om hur vårt land en gång har varit försupet och fattigt. Men sedan så har människor vänt sig till Gud och det har blivit bättre. Vi har haft tider som vi själva erfarit och i viss mån fortfarande erfar som vi kallar välfärd. Va? Välfärd, varifrån kom den? Den fanns inte för några århundraden sedan på samma sätt. Ja, det är en väldig massa saker som har skett. Men vårt land har alltså, liksom andra länder med liknande erfarenheter, gjort någonting av den erfarenhet som redan Israel då, som Israels folk gick igenom. Mose talar ju profetiskt i 5:e Moseboks 32 kapitel om hur Herren hade handlat underbart, och jag kan läsa några verser här från 13:e versen. Gud förde honom, alltså Israel, fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan, gräddmjölk av kor, sötmjölk av får, fett av lamm fick dock, vädurar från Basan och bockar, och därtill fetaste märg av vete av druvors blod drack du vin. Då, står det, då blev Jesurun fet och istadig. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa. Men tänk om man kunde stanna upp och verkligen analysera varifrån... För vi ska ju faktiskt förstå det här. Att det som är gott, det kommer från Gud. Vi läser det i Jakobs brev. Idel goda gåvor, idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån från himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Ingalunda, människor är inte med på det. Människor, och är människor med på det, då är det ju verkligen härligt, tack och lov. Men många gånger vet vi att man inte är det, utan man vill säga, det här har vi gjort. Det har vi gjort själva. Det är vi som har skapat, det är vi som har byggt upp. Ja, visst har människor gjort väldigt mycket, men det här är alltså den stora faran. Man glömmer Gud sin skapare. Glömmer Gud sin skapare. Det är helt ödesdigert. Och den tid vi lever i ser ut som det här blir mer regel tyvärr än undantag. Svarar jag på din fråga egentligen nu eller? För det är bara...
ja. Nej, men det är gott tänkt. Jag tycker om de här bibliska exemplen som vi tar fram här, för att det är trots allt den bibliska historien, tycker jag, som ska forma var vi ställer oss idag. Därför att jag tycker att det här är ett dilemma. Man måste erkänna att det är ett dilemma. Man kan inte ställa sig helt isolerad. Man kan heller inte ställa sig helt gå i takt. Det går inte. Det finns bibliska varningar för båda sidorna. Och när man ser på profeternas liv, apostlarnas liv, även kungarnas liv, alltså David och Salomo och de här, så tycker jag att det ger ett väldigt viktigt perspektiv på det här. För att Jesus hade åsikter om sin tids politiska, religiösa samhällsfrågor. Han hade åsikter om det, men han hade åsikter som gick på tvärs med alla de politiska systemen. Och församlingens röst behöver höras, men den får inte dränkas på det sättet att man överlåter åt andra att berätta vad som är spelreglerna, vad som är systemet som vi ska följa. Jag tänker bara på en sån sak som abortdebatten. Det debatteras mycket om abort fortfarande idag. I Norge följer jag med på debatten som går nu om aborter och flytta abortgränser. Och det förekommer liknande debatter i Skandinavien, i Amerika, runt om i Europa. Men medan de kristna rösterna, framförallt i media, är helt marginaliserade. De som talar för livets rätt och som talar om det här som är människorättsfråga. Det är en helt marginaliserad sak. Men det jag tycker är viktigt att få fram, och som jag tror är det Maranata-budskapet har försökt balansera den här frågan. Det handlar om att man alldeles för ofta avproblematiserar sekulariseringen av församlingen. Att församlingen ges den organisatoriska modellen som finns i världen, de demokratiska systemen som finns i världen, vapen, instrument, verktyg, vad man vill kalla det, som fungerar för samhället, och så lägger man det i församlingens famn och säger att det här förväntar vi oss att ni ska Så här förväntar vi oss att ni ska fungera. Vi har en mall, vi har ett system och ni måste fungera inom det systemet. Men vi har aldrig kallats till det. Det är inte det vi är kallade till. Och ibland så kommer vi att gå i takt därför att det är så det fungerar. Men väldigt ofta så kommer vi inte göra det. Och så att avproblematisera det här med att följa världens sätt, det tycker jag är livsfarligt. Samtidigt så behöver man inte falla ner i den andra gruppen, för att säga det så. Men vi har ju nämnt någonting om väckelserörelserna, pingströrelsen, baptismen och så vidare. Men kanske vi skulle säga någonting också om anabaptismen, alltså den väckelserörelse som dök upp i kölvattnet av reformationen på 1500-talet och hur de ställde sig till politiken. Jag får kasta ut frågan, Berno, har du några tankar om om vilken betydelse det, deras inställning till politiken har haft.
Alltså jag har ju läst en del om det. Jag har läst exempelvis Michael Sattler, som var en viktig person bland anabaptisterna. Han skrev och organiserade, eller han gav argument till församlingen, den fria församlingen som levde under svår förföljelse. Och han tog upp bland annat det här med att inte ta till vapen. Och han anklagades för det, menar att han blev på det sättet en upprorsmakare som motarbetade samhället genom att vägra döda turkarna, som man sa på den tiden då. Turkarna som då var den värsta fienden. Och han menade att församlingen är en som ska göra gott, hjälpa människor, både vänner och fiender. Och det här ledde ju till att man kunde inte engagera sig och stödja den politik som fanns då, som mycket handlade om att ta till vapen mot andra. Man vägrade ta till vapen, helt enkelt.
Mm. Ja, precis. Vad säger du, Hans, om har du några tankar runt anabaptisternas inställning till politiken?
Det här har ju med nasiratet att göra. Jag vill minnas att det var tre saker anabaptisterna inte gjorde. De inte innehar något offentligt ämbete, alltså i staten. Inte svära i rättegångar med handen på Bibeln och inte bära vapen. Det finns någonting av det här nasiratet som vi läser om faktiskt. Och som broder Arne Imsen tog upp också. Att han faktiskt menade på fullt allvar att det här var vad församlingen borde beakta. Det finns en avskildhet. Alltså det står om nasiren i fjärde Moseboks sjätte kapitel. Och att han inte ska göra tre saker. Han ska inte äta vin eller dricka, inte dricka vin och inte äta vindruvor eller ens det minsta kart av vindruvor. Han ska inte klippa håret och han ska inte heller komma vid någon död. Tre saker. Helt andra saker egentligen än anabaptisterna. Men det finns någonting av just den här avskildheten. Och vi kan väl säga att en avskildheten kommer också på ett trefaldigt sätt fram i aposteln Johannes undervisning, när han uppmanar att inte älska världen. Låter förskräckligt motsägelsefullt, då evangeliet är ju det stora budskapet om Guds kärlek till världen. Ja, Gud älskar en förlorad värld, men aposteln uppmanar till att inte älska världen. På vilket sätt då? Jo, han skriver, ej heller vad som är i världen. Till allt som är i världen, köttets begärelse, ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda. Det är icke av fadern, utan av världen. Och det talar om just det här, tycker jag också, trefaldiga avhållsamheten, nasiratet. Vi fick ju en undervisning om att liksom se de här, så att säga, sakerna representerade exempelvis i politiken. Men det var ju frågan om sådana saker som statssubventioner. Det var frågan om sådana saker som skola för barnen. Va? Det var frågan om sådana saker som överhuvudtaget den kristna församlingen, den urkristna församlingens, man säger, gemenskapsideal som vi möter i apostlagärningarna är ju präglat av det här. En tät gemenskap. Men man var samlad omkring korset. Jesu Kristi kors. Fanns ingen annan berömmelse. Finns ingen annan berömmelse. Har vi Kristi kors mitt ibland oss? har vi ingenting annat att berömma sig av än vår Herre Jesus Kristus och honom som korsfäst. Då får vi också, tror jag, på ett naturligt sätt se och förstå vad vi behöver avskilja oss från för att vara så att säga, för att vara ett instrument i Guds händer som verkligen kan ge ett vittnesbörd i vår tid som leder människor till korset och till frälsning och ger Gud äran.
Amen. Ja, jag tänker att anabaptisterna var ju den första kristna rörelsen sen begynnelsen egentligen som inte sökt efter politisk makt eller sen tillbaka till 300-talet. Och det till skillnad från både katolicismen som hade sin makt och den lutheranska kyrkan som fick makten i Tyskland och Zwingli, den andra reformationen i Schweiz. Och även till viss del Calvin med reformationen i Frankrike. Alla de här, de fick politiskt inflytande, men de som inte fick det och de som inte sökte efter det, anabaptisterna, de blev också mer lika den första församlingen, bara i det enkla greppet att man inte sökte efter det som hörde till den här världen. Och det gjorde dem mer identifierbara med de första kristna. Så det är någonting att söka efter, den bibliska historien och den heliga historien. Men vår tid här, den har kommit till sitt slut. Vi har haft mycket att tala om idag. Men vi får verkligen tacka för den här gången. Och som det har nämnts här i programmet, verkligen gå in i bön och kamp för våra ledare. Att tala sanning till makten, men också att be för dem som är i ledande ställning. Och sen här i Radio Maranata så kommer vi nästa gång att ta upp det som för många kanske är det mest definierande för Maranata-rörelsen, nämligen förkunnelsen om Jesu återkomst. Och då får vi väl säga att om Herren dröjer och vi får leva så ska vi samtala om det nästa vecka. Vi får säga ett stort tack till Hans Lindelöf och Berno Widén och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata Podcast. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så kan du göra det via telefon 070-201-6020 eller e-post info@maranata.se. Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande. Nu lyssnar vi på en sång. När moln och mörker där den dag då Jesus kommer åter, vad än som sker, han omsorg har om mig. Jerusalem, snart får jag se din härlighet, för evigt mötas av Guds trofasthet.
sjuk.